En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och när man går runt på den här ön, vilket är lite farligt för du måste alltså klättra själv. Det finns inte några hjälpmedel i form av handtag du ska klättra uppåt. Så det ser inte ut som om det är på planeten jorden. Jag förstår att de valde att spela in science fiction-filmer där, för det här, det är lite Star Trek och Star Wars över det. Det ser helt bizarrt ut. Och dessutom så har du lunnefåglar runt omkring dig hela tiden. Så Skellig Michael, tidiga medeltidens absoluta Eldorado, om jag får bestämma. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, och
mig, Katarina Harrison Lindberg. Och vi har nu kommit till sista avsnittet för den här säsongen.
Mm, som handlat om tidig medeltid.
Ja, så vi ska knyta ihop det här genom att ge några tips på vad man kan åka och titta på. Nu har vi tipsat ganska mycket under i alla avsnitt tror jag, men det här är
det är mycket vi har missat.
Ja, vi har missat mycket.
Så det är dags för en rejäl uppsummering av vad man ska göra om man vill åka ut i Europa eller stanna i Sverige.
Ja, jag tänker om man befinner sig i Sverige då, vi pratade fornborgar i förra avsnittet, men annars så hittar man ju domarringar, skeppsättningar och andra stenformationer. Och jag tycker om att titta på sådana saker, för både så får man se någonting som har med historia att göra, men man får samtidigt faktiskt hamna på häftiga ställen ute i naturen. Man får uppleva lite humlor och blommor och gräs och
massa
grejer.
Gravar, för det är det man framförallt hittar, gravsättningar.
Det gillar jag, men om man nu tänker att man vill
vidga vyerna
och vara lite mer äventyrlig.
Finns det något häftigare, något större, pampigare än en svensk skeppsättning?
Nej.
Ja,
jo, vet du vad? Det gör väl det. Om vi tänker oss att man skulle flyga till Istanbul, det gör folk faktiskt.
Ja, dåtidens största europeiska stad, Konstantinopel. Där finns också det största kvarvarande kulturminnet från hela den här epoken, från 500-talet. Nämligen nu är det en moské igen. Tidigare var det en kyrka och det har varit ett museum, Hagia Sofia. Som ju då byggs av kejsar Justinianus under den här tidiga medeltiden, mitt på 500-talet, och är väldigt välbevarad. Där kan man verkligen se storheten i det överlevande romerska imperiet under medeltiden. Vill man sen bli ännu mer imponerad, då går man ut ur Hagia Sofia några kvarter bort och rakt ner i underjorden.
Ja, i den här vattencisternen, Yerebatan-Saray.
Precis.
Det är mycket imponerande. Det är som att man går ner för en trappa ner i en källare. Det är ju väldigt anonymt, för hela det här är under marken. Och det är en stor
vattenfylld.
Ja, det är ju vatten på. Så man går ju på spångar eller bryggor eller så. För det finns ju fortfarande vatten kvar i
den här cisternen.
I cisternen, och så är det fullt med höga pelare då som håller upp taket. Så det är väldigt, väldigt märklig sevärdhet, väldigt, väldigt speciell. Och så är det ganska dunkelt och det droppar lite. Och så det bör man besöka om man är i Istanbul.
Ja, nu är det så att resten av de här gamla romerska palatsbyggnaderna, de är ju försvunna. Vi vet var hippodromen stod och det kan man gå och titta på, men det är ju inte såna imponerande stora palatsruiner. Men just Hagia Sofia och cisternen, det är alltså levande minnen som visar hur mäktiga de överlevande romerska kejsarna var medan Europa gled in i medeltiden.
Ja, och man ska inte bli avskräckt för att Hagia Sofia nu har blivit moské igen, för man kan fortfarande besöka den precis som man har kunnat göra hela tiden. Så
Och våra landsmän var där och klottrade redan på 1000-talet.
Ja.
Om man går upp till balustraden så är det lite runklotter från någon viking som hade tråkigt under någon ortodox mässa.
Ja, Och det är väl synligt om man kommer dit och letar. Det, för det tycker man är roligt även i Turkiet att det finns där.
Ja, turkarna har lagt väl en lite plexiglasskiva ovanför klottret och skrivit Viking Graffiti.
Ja.
Vilket säkert är korrekt. Jag tror att du försökte läsa vad det stod och konstaterade att det var dåligt skrivet.
Ja, det är väldigt svårt att se vad det står. Jag vet inte om det är tolkat faktiskt.
Jag tror om det skulle stå Halvdan, men det blev Alftan. För han var
ja, jo, men det låter ju som Halvdan, men jag tror att det ska stå något mer. Men det tror jag inte riktigt att man kan se vad det ska vara.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vill man sedan vara riktigt, riktigt riskabel av sig så fortsätter man längre söderut i det gamla romerska imperiet och undviker alla krigsrisker och tar sig till Damaskus när det väl har blivit fred där. För där har du mosaiker i bysantinsk stil i väldiga Umayyad-moskén som också tillkom i den här tiden, 600-700-tal. För både de här muslimska kaliferna och de bysantinska kejsarna, de hade pengar. De kunde bygga och anlägga väldigt stora pampiga moskéer, palats under den här epoken. Det är det som är problemet i Västeuropa. Där hade man inte skatteinkomster. Det blev inte lika stort, väldigt imponerande. Men där man hade det, då är den här epoken lika blomstrande och kreativ som det hade varit under själva antiken.
Just nu så vill man kanske inte besöka Damaskus. Vi har ju varit där, men det är flera år sedan. Och vi får väl bara
titta på bild på det istället.
Ja, eller hoppas att det blir att det blir så att man kan åka dit igen. För det här är ju imponerande sevärdheter som man kan gå runt i länge och häpna över faktiskt. Mm.
Något liknande i storlek finns inte i Västeuropa, men du kan få ditt lystmäte på tidig medeltida kulturminnen om du gör som jag gjorde för mycket länge sedan. Första tågluffningen för mig sommaren 1984. Då åkte jag till Ravenna i Italien.
Där har inte jag varit.
Nej, och det är, skulle man då säga, inte världens mest pittoreska stad. Andra världskriget var obarmhärtigt mot stadskärnan. Det finns mycket finare städer om man nu vill se mysiga miljöer. Men det här var romarrikets huvudstad på 400-talet, där man pumpade in skattepengar för att kunna bygga kyrkor och palats. Och som genom ett mirakel lyckades många av de här kyrkorna undgå att bomba sönder. Och de kan man se.
De är alltså inte återuppbyggda efter kriget, utan
en
de
del
klarade sig.
En del återuppbyggt, men en hel del klarade sig, framförallt klarade sig musikerna. Mm. Och det är de som gör det väldigt sevärt. Någonting som alla förväntas titta på men som egentligen är den tråkigaste sevärdheten, det är gåtorkungen Theodoriks mausoleum. För det är ett stort, väldigt monumentalt, tolvkantigt. Två våningar, den undre formen av ett grekiskt kors och den övre sekelrund. Alltså det är ett stort, gigantiskt gravmonument. Men inte några musiker och ingen fina konstnärlig utsmyckning. Men någon sorts utropstecken över att här har kungen valt att bli begravd.
Är det här någonting man går in i?
Det här
man
går du in i och tittar på utsidan. Och det här gör de flesta direkt. Det ligger ganska nära järnvägen. Det ligger lite för sig självt. Och det är det Ravenna är känt för. Sen blir man mer och mer imponerad när det går in till de lite mindre kyrkobyggnaderna.
Vad finns det då då?
Ta till exempel Galla Placidia. Galla Placidia var prinsessa i romerska riket på 400-talet. Gifte sig med en gotisk kung, flyttade tillbaka till Ravenna och ska bli begravd. I vad som på utsidan ser väldigt oansenligt och litet ut, men går man in så hissnar man. Hela insidan är täckt av blåskimrande mosaiker som gjordes utan att någon egentligen kunde se det, mer än hon själv från sin grav. Bara några meter därifrån finns San Vitale, den gamla palatskyrkan under tidig medeltid, med mosaiker som föreställer kejsar Justinianus och hans gemål, kejsarinna Theodora, som stödde romerskriket tillsammans. Och de här mosaikerna, de hade kunnat vara gjorda igår. Det är guldskimrande, grönskimrande, rödskimrande, helt fantastiskt. Vandra sen vidare till Santa Apollinare Nuovo, en annan stor kyrka med mosaikavbildning av hur palatset såg ut, Theoderik den stores palats. Går sen vidare ganska långt utanför stan till Santa Apollinare in Classe med mera, med mera, med mera. Alltså du kan ha en mosaiksemester på två dagar genom att bara gå runt och titta på det här. Och då får du en mycket livfull bild och upplevelse av alltså visuell kultur, konstnärlig gestaltning under den här epoken, tidig medeltid, framförallt 500-talet.
Om man nu ändå åker till Italien då, Ravenna ligger i Italien, där Langobarderna levde också. Som
ja, de har ju varit inne på.
Ja, de har vi pratat om. Finns det någonting som är en sån här riktig höjd där att titta på från deras...
Ja, italienarna har lyckats med UNESCO att gå in och ge ett speciellt världsarvstatus åt langobardiska kvarlevor. Alltså folkvandringstida konst- och byggnadsverk från 500-talet till 700-talet. Så man kan åka genom hela Italien, från Alperna i norr ner till Syditalien och bocka av de här langobardiska minnena. Längst upp i norr, en väldigt gullig liten småstad, precis bredvid gränsen till Slovenien. Den heter Civitale del Friuli. Och då har de en vacker liten kyrka som de brukar kalla langobardiska lilltemplet, Tempietto Longobardo, med skulpturer som mycket väl kan vara från 700-talet. Andra änden, nere i Benevento i Syditalien, så har du en intakt bevarad kyrka, Sankta Sofia, mycket speciell arkitektur, 760-tal. Och så kan du gå in i Monzas domkyrka och titta på Theodelindas krona från tidigt 600-tal. Eller till Florens och se Agilulf, langobardkungen, avbildad på en hjälmprydnad i Bargello-museet i Florens. Och så vidare, och så vidare. Så det är inte så att trots att romarna hade gett upp Italien, att det saknas minnen från tidig medeltid. Du måste bara veta vad du ska leta efter. För sådana här sevärdheter, det är inte det turisterna flockas till. Det är det du måste känna till själv.
Ja, jag tänker, Theodelindas krona, det är en sån här, inte en sån krona med en massa spetsar upp till. Nej, utan det är ett sånt här mer som band. Ligger som ett band runt pannan.
Pärlemorinläggningar runt omkring. Och Monza, dit åker inga turister. De åker till Milano, ja. Där kan man shoppa och titta på opera och titta på katedralen. Men ta tåget, pendeltåget till Monza, förstad. För oss svenska är väl sportintresserade, minns att Ronnie Pettersson dog på resebanan i Monza, för Monza-banan är känd. Men strunta i den, gå till domkyrkan istället. Ligger vid Theodolindas väg, via Theodolinda, så går du in till skattkammaren med idel praktföremål. Framförallt den här kronan från den langobardiska tiden. Sen kan man be vaktmästaren, helst på italienska då, för jag tror bara han kan det språket. Och man kan titta på La Corona Feria, järnkronan, det mest praktfulla arbetet som finns från epoken. Och då kommer han, hämtar ut den, han frågar La Volvedere, si naturalmente, och då lägger han den på en liten sammetskudde och så får man titta på den. I regel helt ensam i domkyrkan, för det här är ingen turistsevärdhet. Och det är häftigt.
Det är en god bit.
Aldrig jag gjorde det här. Men det här är ju mina minnen. Nu är det kanske många, många fler som står på kö för att titta på det.
Finns så, det fler sådana här kronor då?
Ja, kronorna finns det gott om då, men då vill jag säga att lämna Italien och dra till Spanien istället.
Oh,
till Madrid,
Spanien igen.
Till Nationalarkeologiska museet i Madrid. Eftersom man hittade ett märkligt stort fynd i mitten av 1800-talet, inte långt mot Toledo, ett stort skattfynd med massor av kronor på ett och samma ställe. Och de flesta hänger idag upphängda votivkronor från den visigotiska tiden i Nationalarkeologiska museet i Madrid. Vissa hamnade på Musée de Cluny i Paris också. Som för övrigt är ett museum alla medeltidsintresserade bör besöka någon gång med oskattbara konstverk.
Ja.
Det måste man säga. Men alltså de här kronorna, alltså bara kronturism i Madrid och i Paris, så får man in väldigt mycket konsthantverk från tidig medeltid som de flesta svenskar inte känner till att det existerar. Mm. Men det här är alltså väldigt imponerande kronor med gott om ädelstenar som lyser emot dig.
Så har man tröttnat på Cordoba och alltihop, då kan man åka till Madrid och titta på kronor.
Absolut, och se någon replik av Altamira i grotta med grottmålningar också, om du ändå är på plats. Men det här är Sydeuropa. Vi behöver inte åka till Italien och Spanien för att titta på stora, mäktiga minnesmärken efter tidig medeltid. Du måste bara veta vart du ska styra i kosan, för inget av det här är ju allmänt känt. Jag menar, Ravenna ingår inte i standardresan till Italien, Monza och Cividale gör det definitivt inte. Och den som åker till Madrid tänker inte, oj, nu måste jag kolla in visigotkronorna. Man måste läsa på. Och det gäller Nord- och Mellaneuropa också.
Ja, vi har ju redan tidigare pratat en hel del om Aachen och hur mycket spännande som det finns att titta på där med Karl den Store och skattkammaren och hans grav i katedralen och den här tronen som är av sten och inte av trä.
Precis. Så det kan man titta på där. Men vill man nu se den karolingiska tiden, Aachen någorlunda känt. Men det finns små öar och små platser med minnesmärken från samma tid som är mindre kända men fullt enkla att komma åt. Om man är lite längre ner i Tyskland, till exempel Lorsch. Hur många känner man som har åkt till Lorsch på semester?
Det är väl du och jag.
L-O-R-S-C-H. Det är inte många. Där är man inte i kön av charterturister som kan titta på sevärdheter, utan det får du ta fram någon GPS och leta upp en parkeringsplats vid ett gammalt klosterområde som idag är en stor gräsplan, fast med en intakt bevarad port. Klosterport från karolingisk tid, som är tillräckligt viktig för att vara UNESCO-skyddad.
Ja.
Men det är inte speciella sevärdheter det här. Du behöver inte trängas. Och det här är ju då öppna saker. Alltså det här kan du titta på.
Ja, det kostar ju ingenting. Nej. Det är inget inträde för att titta på den här klosterporten. Det är bara att gå förbi.
Ska du sen däremot bestämma dig för att göra en liten tur inom Europas museer, då blir det genast mycket lättare. För där har många av de här tidig medeltida praktföremålen upphöjts till stora sevärdheter. Och då kan du botanisera det genom flera europeiska länder. Till exempel åka till London. Ja. British Library i London.
Du har ju faktiskt bott i London.
Ja, jag bodde i London på 90-talet.
Du har besökt museer ganska ordentligt där.
Ja, men få saker kan slå Lindisfarne Evangeliet, Lindisfarne Gospels, när vi snackar om litterär kultur i äldre tid. Och då är det ju en händelse som ser ut som en tanke att just den här epoken som vi tänker att då var det analfabet och det var mörker, då görs också de finaste och vackraste böckerna i europeisk bokhistoria. Lindisfarne Evangeliet på British Library, producerat omkring år 700, 690-710, och det är alltså ett osannolikt vackert mästerverk i bokmåleri. Irländarna har något liknande som heter Book of Kells. Då åker man till Dublin, går in på Trinity College och så kan man se en sida om dagen, tror jag, de väcker upp det här, och det är 800-tal. Och det är också fantastiskt noggrant miniatyrmåleri på sida efter sida. Men om man nu ändå är kvar i London, jag menar, gå till British Museum också och kolla in Sutton Hoo-fynden. Det är motsvarigheten till stockholmarnas, uppsaljensarnas valsgärde och vändenfynd med hjälmar och annat. Och just Sutton Hoo, det är säkert en kungagrav. Kung Redwald av East Anglia med stor sannolikhet, vars hjälm finns kvar och vapen och detaljer som ligger öppet. Så museerna har ganska mycket att visa upp. i Dublin så har de Arda Kalken, Tarabrosen, Kremsmünster i Österrike och Tassilo Kalken. Så det finns sådana här praktföremål utspridda i fler europeiska museer om du vet vad du ska leta efter.
Mm. För regniga dagar. Om man tänker sig att det är inte så regnigt och man vill besöka någonting som är häpnadsväckande och fascinerande och helt annorlunda från den här tiden. Vad skulle du rekommendera?
Nu vill du ha min favoritplats.
Ja, jag far efter det.
Måste jag dicka mig lite här. Min favoritplats, utan tvekan, nu får jag nämna Stjärnornas krig igen, Star Wars naturligtvis. Det är Skellig Michael. Dit är det svårt att nå. Jag vet, för jag har försökt komma dit många gånger och bara lyckats en gång. Och dessutom försöker man stänga av det för turister då och då. Skellig Michael är en klippö som ligger utanför Irlands västkust. Alltså bilar runt på Irland, ta det så långt västerut du kan. Försök hitta en fiskare med motorbåt och be till Gud att det är tillåtet att besöka ön. Då kan du ta dig till den här lilla klippön. Ön, bebodd av mellan 5 och 6 tusen lunnefåglar som är jättesöta, men inte bebodd av någon människa. Tycker du att det här låter jobbigt så kan du kolla på Star Wars-filmerna The Force Awakens eller The Last Jedi, för Luke Skywalker han håller till på den här ön som han fick ha som inspelningsplats. Bakgrunden till att det här är en sevärdhet, det ligger en helt gammal klosterby där uppe, uppmurad i sten, det är kulten av ärkeängeln Mikael. Vi talade om änglar tidigare i ett avsnitt. Och ärkeängeln Mikael, det är då en av de verkligt stora änglarbossarna, han med svärdet. Och han finns med redan i Gamla testamentet. Alltså det är en ängel som är Anor. Han är beskyddare av Israels folk i Bibeln. De tidiga kristna tog till sig honom. Och på 300-400-talet så började han att spridas. Och man hade ängelskulter åt honom lite överallt. Känt exempel från Rom är ju Castel Sant'Angelo. Hadrianus mausoleum som blivit en änglarborg. Eller i Syditalien Monte Sant'Angelo. Eller i Normandie. Mont Saint-Michel, som man också kan vandra ut till. De ligger ofta så där ensligt belägna på någon klippa vid kusten eller bara tillgängliga via någon sandbank. De har en plats i Cornwall på samma sätt. Och det berodde just på att ärkeängeln Mikael, han blev någon sorts hardcore angel, någon sorts riktigt tuff ängel som bara de riktigt tuffa skulle vörda. Eremiter som ville utsätta sig för himlen, så stormarnas raseri blir riktigt, riktigt superasketiska. Då bosatte de sig så där långt ute på klippöar och uppkallade dem efter ärkeängeln Mikael. Det är symptomatiskt att Mikael dyker upp i isländska sagor som någon sorts vikingarnas tuffaste tuffingars favoritängel. Då. I Njals saga så ska en isländsk hövding ha bett missionären Fangbrander att ge sitt ord och just Mikaels vägnar så att Mikael ska bli hövdingens egen skyddsängel. Mikael fick alltså mer krigisk skepnad. Han bytte till och med titel på grekiska från arkangelos till archistrategos, alltså från ärkeängel till ärkefältherre. Och i den här vevan så etablerade man sådana här kloster, små klosterbyar på de här ensliga öarna. Och ingenting, menar jag, går upp mot vad eländarna gjorde. För de högt upp på klipporna så levde det då 11-12 munkar, kanske upp mot 20, i små bikuperliknande hyddor. Högt uppe på klipporna med sylvassa stup och klippor under sig. Där de levde från någon gång på 600-talet kanske fram till 1100-1200-talet. Alltså i hundratals år. Med uppenbarligen ganska hög dödlighetsrisk. Alltså att råka halka och stå ihjäl sig på klipporna. Vilket krävde nyrekrytering av andra tuffa asketer som ville utsätta sig för elementens raseri där. Då får man betänka att det går inte att bedriva jordbruk på Skellig Michael. Utan allt måste föras in med en liten skinnbåt, en karrar, från kusten. Det är svårt att bedriva någon sorts herdekultur. Du kan jaga lunnefåglar, kanske fiska, kanske klubba ihjäl någon säl. Men det är alltså jättesvårt att klara livhanken. Trots det gjorde man det i de här ännu bevarade bikuperliknande klosterhusen. Från 600-700-talet fram till 1100-1200-talet. Det är imponerande. Och när man går runt på den här ön, vilket är lite farligt för du måste alltså klättra själv. Det finns inte några hjälpmedel i form av handtag när du ska klättra uppåt. Så det ser inte ut som om det är på planeten jorden. Jag förstår att de valde att spela in science fiction-filmer där, för det här, det är lite Star Trek och Star Wars över det. Det ser helt bizarrt ut. Och dessutom så har du lunnefåglar
runt omkring dig hela tiden. 30 centimeters avstånd står där och tittar på dig och lägger huvudet på sned. Så varför är du så rädd? Man kan ju flyga. Så Skellig Michael, tidiga medeltidens absoluta eldorado, om jag får bestämma. Men nu behöver man ju inte sätta livet på spel på Västra Irland. Vi kan ju hålla oss i Sverige om vi nu vill det.
Ja, men jag måste säga att det är faktiskt roligt att höra dig berätta om det här. För att jag tror du har berättat om den här platsen sen vi träffades. Och du blir alltid lika begeistrad. Så,
ja, du har bara sett det på avstånd.
Ja, jag har sett det på avstånd från...
någon annan halvö som sticker ut.
Ja, men och det är, även på håll så ser det... imponerande ut med de här spetsiga klipporna som sticker upp i havet. Det ser väldigt, väldigt fascinerande ut.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men om vi ska landa i Sverige då. Nu har vi ju nämnt fornborgar. Vi har haft ett helt poddavsnitt faktiskt om fornborgar. Ismantorp och Eketorp. Och
sen har vi ju alla gravhögarna. Gamla Uppsala. Ja. Eller Anundshögen utanför Västerås. Den största av de största högarna.
Ja, och den är ju inte bara... Det är ett bra ställe att åka till. För det är inte bara en hög. Det finns ju annat där också.
Ja, det är en gammal tingsplats, ja. Och det finns runstenar och nära till den stad. Så det är ett väldigt lättbesökt turistmål som allt för få i Sverige känner till. Men alltså, det här är ju ändå kändisarna. Fornborgarna, de stora gravhögarna. Det här ingår lite grann i kulturell allmänbildning. Men det finns ju gott om fornminne från epoken i Sverige som inte gör det.
Ja, det finns ett ställe som jag gärna slår ett slag för. Om ni... liksom jag, ofta färdas på vägen mellan Lund-Malmö-regionen och Kalmar-Oskarshamns-regionen.
Du menar på E22?
På E22. När man kommer in i Blekinge, så där blir vägen lite smalare, det är mycket sådana här 2-1-vägar och man kan behöva en paus. Det finns ett jättebra ställe att pausa på, nämligen vid Björketorps monumentet. Det är...
inte långt från Ronneby.
Det är inte långt från Ronneby.
Avfarten till Tving.
Ja, avfarten till Tving. Vägen går ner till 70. Det är fartkamera. Jättebra att stanna. Så då svänger man av mot Tving. Kör kanske 300 meter. Så finns det en parkeringsplats. Och så går man 50 meter upp i skogen. Man har tagit ner lite träd där nu. Så det är inte så lummigt som det var förut. Och där finns en av Sveriges högsta... runstenar. Det är inte den högsta, men en av de högsta.
Det finns en i Västergötland som är lite hög.
Och det finns någon domarring och kanske någonting annat där. Och det är en väldigt speciell plats.
Och det här är ju då ett monument som är mycket äldre än vikingatiden.
Ja, med en speciell runinskrift. Det är ju inte med de här vikingatida lättlästa runorna nu, utan det är den äldre runraden. Så att, det är inte så att vem som helst bara kan gå fram och börja läsa där, för det är lite svårt faktiskt. Men det finns en skylt, så att man kan ändå få veta vad det står på stenen. Och,
vad står det då?
Ja, det är ju en förbannelse på den. Så att det står så här: ärofulla runors rad dolde jag här. Mäktiga runor. Rastlös av arghet, död genom list, ska den bli som bryter detta. Jag spår fördärv. Och jag tycker nästan man får lite kalla kårar alltså när man... när man läser detta.
Dubbelt för det. Alltså först, om man begår ett brott där, så ska man alltså först drabbas av arghet och sen dödas genom list. Så ja, du får problem här, grabben, om du gör ja, något bus. Arghet, argio, det syftar då oftast på sexuell perversitet och onaturlig lust.
Ja.
Vilket då är mycket negativt på den här tiden. Det är ingen
regnbågsvärd. Ja, det vill man inte drabbas av. Det
är, du vill inte bli kallad för homosexuell eller något liknande. Men det kommer du att bli. Och sen ska du dödas genom list dessutom. Så det här, alltså, passa dig. Det är någon sorts markering.
Ja, och antagligen den som bryter detta, det har ju rimligen med den här platsen att göra. Att om man begår brott, förstör någonting där, beter sig illa på den här platsen, så åker man på det alltså.
Mm. Då kommer makten att drabba ja, dig med hemsk kraft. Och nu har man ju hittat liknande.
Ja, det här är bara en av tre stenar, tror jag, som har liknande
inskrifter
med såna här förbannelser på. Så...
ja, en står i, tror jag, vapenhuset i Sölvesborg kyrka.
Ja.
Och här finns även namn, så vi vet vilka som skickar ut budskapet. Det är två män som heter Hardwolf och Harryolf, mm, alltså lokala hövdingar i ett eget litet västerblekingt småkungarike, som skickar ut budskapet att passa er, här bestämmer vi. Om ni inte gör det, så kommer ni att drabbas av makternas vrede.
Ja.
Och det här är ju jättehäftigt, alltså i skrift markerade hotelser från det kungarike i västra Blekinge på 600-talet. Mm,
det är väldigt fantasiägande. Och det här är mycket, mycket lätt att besöka. Lätt att parkera, lätt att gå den där lilla snutten upp, och kräver egentligen ingenting mer än att man gör sin lilla rast precis där.
Om man nu inte vill gå ut och lufta sig, utan vill hålla sig i museer i Sverige också, då kan man ju med fördel besöka Historiska museet i Stockholm. Lätt att komma åt, och massor av ofta bortglömda föremål från den här epoken. Guldrummet till exempel.
Ja, där kan man ju gå länge.
Ja, med föremål från hela Sverige. Och så har vi ju en annan liten personlig favorit. Den här svårbegripligt geografiskt lokaliserade Buddha-skulpturen från Kashmir, som råkar ha hittats på Helgö i Mälaren.
Ja, det är ju verkligen en händelse som ser ut som en tanke.
Och ingen kan förklara vad Buddha-skulpturen från Kashmir gör i Stockholmstrakten under tidig medeltid.
För den är från 500-talet, så ja, den måste ha varit gammal redan när den kom dit.
Ja, är det här souvenirer från resor i norra Indien? Eller är det en buddhistisk koloni i förhistoriska Mälardalen?
Ja, jag tror att det är det.
Ja, men jag har alltså ingen aning mer än att det här måste ha varit en sevärdhet redan under den här epoken.
Nej, men det var säkert inte en buddhistisk koloni, men någon kan väl ha fått den.
Jag måste ha vandrat norrut ja, och västerut via handelsvägar. Så man grävde fram på Helgö, och man hittade ju annat där också. Det är ju
ja,
typiska, och det, spännande
överhuvudtaget, det fanns fantastiskt, eller väldigt konstiga saker här. Vi har den här buddhan. Vi har också en bronsskopa från Egypten. Vi har fragment av glasbägare. Det finns en emaljerad kräkla,
alltså
en biskopsstav från brittiska öarna. Bysantinska guldmynt, guldspiraler och åtminstone 26 guldgubbar. Det är alltså som små flata guldbläck som föreställer små figurer.
Ja, kärlekspar ja, man har hittat där. Och det här sitter man alltså på ett och samma ställe på Helgö. Det kan man nu lätt besöka på museet i Stockholm. Alltså, och det här är inte så jättelänge sedan, det är på 1950-talet. Så man gör ju fynd kontinuerligt, som då vänder upp och ner på vad vi trodde att vi visste om.
Ja, och fyndet, det är en sån här speciell händelse, så som det ofta är. Man hittar saker av en ren slump. Här var det en sommarstugeägare som skulle gräva en grop för att sätta upp en flaggstång. Och när han börjar gräva där så kommer det upp saker och så måste man göra en undersökning och så hittar man allt detta.
Och tack och lov en ärlig sommarstugägare som inte bara skifflade undan det. Utan
ja, eller bara tog guldet själv och tänkte att det var ju soft att hitta det i gräsmattan. Men det får man inte göra. Det kanske vi ska säga, att börjar man gräva i sin trädgård och man hittar sådana här märkliga saker så är det inte bara att behålla det, man måste faktiskt säga till. Så sådana är reglerna.
Ja, när man nu ändå befinner sig på det museet så ska man ju titta på vändelgravarna, vändelhjälmen också. Som man hittar vid Vändels kyrka på senhösten 1881. Det är alltså vår motsvarighet till de här Sutton Hoo-fynden i England. Som vittnar om hur aristokraterna, alltså krigarna, Beowulf-typerna, Rothgar-typerna, hur de ville gestalta sig moderiktigt. Mm. Vad de satte på huvudet och vilka typer av emblem de hade på sig. Och att åker man till Vändels socken och Vändels kyrka i Uppland, och det kan man göra av andra skäl, men du hittar inte massa rester efter tidig medeltid i landskapet. Det är ju gravar. Mm. Men inne på museerna så kan du lätt bekanta dig med de här. Och det kan jag varmt rekommendera också. Alltså det rör ju som båtgravar.
Ja, och den här hjälmen den hittades vid kyrkan på hösten 1881, så det är inte helt nutida detta. Och även här, precis som i flaggstången, det var en ren slump. Det hade fattats beslut om att kyrkogården skulle utvidgas lite grann och några arbetare hade börjat gräva ett dike. Och när de håller på och gräver där så får de helt plötsligt upp två svärd. Och de trodde att det var guld de hade fått upp i marken. Men det visade sig att det var brons och silver de tittade på. Men de fortsatte att hacka i det här och utan en tanke på att höra av sig till någon arkeolog i början. Men så småningom så spreds ju den här informationen. Och då kom den då väldigt kända arkeologen Hjalmar Stolpe till Vändel. Och han hade precis hållit på att gräva i Birka, så han var kändis. Så han reste till Vändel och tänkte, ja, vad finns det här då?
Han gillade väl inte Vändel som plats?
Nej, han tyckte att det här var en ganska eländig, usel ort, skriver han i sin dagbok faktiskt. Och det kanske man kan förstå, för att ryktet spred sig om de här gravarna. Så att han var tvungen att övernatta där vid kyrkogården för att folk ville komma dit och norpa åt sig saker. Så att han sov där mitt, liksom, och det måste ju vara vinter då. Så det kan inte vara så himla roligt. Men han var en noggrann arkeolog, så att han ritade av de här platserna han grävde ut och han fotograferade också. Han tog dit en kamera och dokumenterade fyndomständigheterna så exakt som det bara gick. Och så tack vare honom så blev det här en väldigt liksom en solid, bra utgrävning och inte så slarvigt som det faktiskt kunde vara på 1800-talet ibland, där vem som helst nästan kunde gräva. Och ingenting kastades bort bara för att det såg lite obetydligt ut, utan allting dokumenterades och skulle vara ordning och reda.
Ja. Man hittade även sånt här i Valsgärd, och det kan man titta på i Gustav Janum i Uppsala. Och de här fynden, Vändel, Valsgärd, de fick sånt genomslag att det helt till och med gav upphov till en hel periodbenämning, Vändeltid, som i vår historia är den perioden under tidig medeltid som kommer närmast före vikingatiden. Så besöker man de här museerna i Mellansverige så kan man lätt sättas in i krigarnas idealverklighet, alltså den materiella bakgrunden till Sigurd Hafnesbane och Beowulf. Hur man helst ville bli välkomnad i Valhall med sina svärd och sina sköldar och sin hjälm. Det här är då om man bestämmer sig för att hålla sig till Stockholm. Men vi måste ju åka ut till ön i Östersjön också. Vi måste ju dra oss till Bildstenshallen, Gotlands museum i Visby.
Ja, det
för
måste
där, vi. Där kommer vi nära en helt annan visuell kultur utan vilken vi helt missförstår hur folk föreställde sig omvärlden under just den här epoken, före vikingatiden. Ja.
För de som inte har besökt Gotlands museum i Visby, kallas för fornsalen också, det första som händer när man har köpt sin biljett och kommer in i det här museet, så kommer man in i en ganska stor dunkel hall som kantas av höga bildstenar. Och de är lite svampformade de flesta. Ett fåtal av dem har också runtext på sig, men inte alla. Många har bara bilder och de kommer från olika platser. Som de har stått ute i landskapet på Gotland, ofta vid kanske vägar eller vägskäl eller så, så de har varit väl synliga. Och bilderna föreställer allt möjligt. Det är skepp, det är ryttare, det är stridande människor, det är märkliga djur.
Det är ankor faktiskt.
Ja, det är ankor.
Hästar.
Och en del är sånt som man kan tänka sig. Ja, det är faktiskt avbildningar av sagor. Vi kan liksom känna igen det som historier. Avbildningar. Jag undrar om inte Gunnar i Ormgropen kan finnas någonstans där, till exempel.
Och så är det solbilder och evighetssymboler.
Och annat är sånt som vi inte har en aning om vad det föreställer. Och det kan mycket väl föreställa sagor det också. Det är bara att sagorna är bortglömda, så vi kan inte tolka bilderna helt enkelt.
Ja, vi har ju en personlig favorit som vi la in i den här boken 101 föremålsfärgs historia. Den här bildstenen från Smiths Inär som visar en kvinna med ormar som man inte kan låta bli att missa. Den tittar alla på när man kommer in i bildstenshallen.
Ja, det är inte en av de stora stenarna, utan den är lite låg är den.
En meter ungefär.
Ja. Och den är färgsatt med, den är rödfärgad, alltså bilden, medan många av de andra är svarta. Men den hittades 1952. På ett stort gravfält i När, precis som du sa. Det ligger på sydöstra Gotland.
Inte långt från Närsholmen, den där jättevackra savannen med enar på Gotland. Den är mycket värt besök också. Men det är en beside the point.
Ja, men det är värt ett besök. Och nu så står den då inne på fornsalen. Och antagligen är den från någon gång mellan 500 och 700 efter Kristus. Vissa menar att den skulle vara äldre. Vi kan föreställa oss att den var helt bemålad när den var ny, så att färgen, alla de här bilderna och stenarna, att den verkligen lyste av färg kan man nog tänka sig, för att det var ju meningen att det skulle synas.
Och det är jättemärkliga bilder på den.
Ja.
Som verkligen sätter fantasin.
Hur ska man tolka de här sakerna? Den här kvinnan och de här djuren som...
Du har en orm, en drake och ett vildsvin som griper in i varandra och rullar framåt i en evig jakt. Så har man tolkat det en bit. Och så har du en kvinna som håller i ormar. Eller långsträckta drakar. Jag menar, man kallar det här för ormgudinnan eller ormkvinnan. Påstår vissa att det ska vara. Eller att det är någon gestalt ur Gutasagan. Alltså det saknar, alltså varje uttolkar hos sin egen hypotes om det.
I Gutasagan så finns det ju en kvinna som nämns alldeles i början av sagan. Vi nämnde Gutasagan i ett tidigare avsnitt här. Efter att Kjellvar har tänt de här eldarna på ön så kommer hans son dit. Sonen heter Havde. Och Havde har en hustru som heter Vitstjärna eller Vita stjärna. Och hon drömmar när hon har kommit till Gotland om ormar och sen så ormar som ska, tre stycken ormar som ska slingra sig ut ur hennes barm. Sen föder hon tre söner och det är de som befolkar Gotland. Så är historien.
Men är det verkligen Vitstjärna?
Jag tror inte det är hon, för det är bara två ormar och inte tre. Och de kommer inte ur hennes barm heller, så att bilden stämmer inte riktigt med
berättelsen. Och så är det nästan 700 år mellan bilden och Gutasagan.
Ja, hade det varit så att den här personen på stenen hade haft de här tre ormarna och att det hade varit tydligt att de hade liksom mer kommit ut ur henne, då hade ju det faktiskt kunnat vara ett häftigt belägg för att Gutasagan har mycket, mycket äldre anor än vad vi tänker oss. Men den är inte ett belägg för det.
Nej, man kan ju också tänka sig, och det vet att vissa har gjort, att det här är någon sorts ormkult som ligger med. Att man har vördat ormar på Gotland och satt ut mat till husormar, som jag vet att Heliga Birgitta berättat svenskan i Åde vid vissa tillfällen. Men alltså, varför skulle man avbilda ormar vid en kvinnogestalt på den här bildstenen? Alltså det blir frågetecken för varje ny hypotes.
Ja.
Och det finns ju de som menar att det är en biblisk version istället, att det är Daniel i lejongropen. Vi har helt enkelt inte en aning om vad det här föreställer. Men att bara titta på den lockar ju fram fantasin.
Ja, jag skulle vilja slå ett slag för att den här bilden någon gång har... Det har varit fullständigt uppenbart vad det har handlat om. Men vi har inga skriftliga belägg för en historia som förklarar bilden.
Vi saknar koderna.
Ja, vi saknar koderna.
I andra fall är det mycket lättare. Ta till exempel, och nu ska jag börja avrunda det här, om man nu inte vill åka ut till Gotland utan hålla sig till fastlandet och lite längre norrut i norra Sverige, så får man ju inte missa ett annat av våra favoritmuseer. Jamtli i Östersund. Där man har hittat verktyg. Alltså man har hittat dem i Stora Drocksjön, men man kan besöka dem på Jamtli. Och det är också en sån här ett märkligt fynd som öppnar upp en vardagskultur från tidig medeltid, 600-talet. Man såg ett rostigt sågblad sticka upp på marken. Såg inte så värst gammalt ut. En ingenjör som heter Hans Lindström uppmärksammade det, beslutade att ta sig närmare titt på det. Man hade röjt det här för att ge plats åt ställning för fisknät. Det var i Hälsingland vid Stora Drocksjön. Man hittade lite grann i jorden och så visade sig att man hittade verktyg. Många verktyg. Det här var 1980, så det är inte länge sedan. De här verktygen trodde man det var inte speciellt gamla. Det visade sig att de var 1300 år gamla. Vanliga verktyg från 600-talet. Som man då hade lagt ner här uppenbarligen i samband med en gravläggning. Liket, kroppen och bruksföremål som man ville att den här döden skulle få med sig hade man arrangerat vid ett bål på stranden i Stora Drocksjön. Och när bålet brunnit ned, ja, då placerar man stenar i en låg stensättning och lägger de här verktygen, alltså vanliga bruksverktyg, som gravgåvor.
Och det var inte så lite. Man har hittat hela 43 föremål. Det är otroligt välbevarade. Det är yxor, knivar, hammare, tänger, raspar, en fil, två hyveljärn, ett stämjärn, en såg, en skedborr, en mejsel, en kil, en syl, ett bryne och ett rör bara.
Och här sen ligger en snickare. Lite annat.
Ja, här ligger en snickare. Ja.
Som ska få med sig det här för säkerhets skull till livet efter detta. Och det här lär oss ofantligt mycket om hur snickare jobbade, hur man byggde hus. Hantverk överhuvudtaget från den här epoken. Vilket är minst lika viktigt för att vi ska förstå människorna då som de här bildstenarna, kyrkorna, Skellig Michael-ruinerna. Återigen, vi kan komma folk mycket närmare än vi tror.
Ja.
Och liknande upptäckter har man gjort i Härjedalen, Dalarna och Norge. Allting från 600- och 700-talet. Så just då och just där, inre Norrland, angränsande delar till Norge, så hade man som kutym att begrava folk med snickarredskap. Kulturen varierade alltså jättemycket. Och när man jämför fynden med varandra så kan man se att det här var någon sorts gemensam kultur som yttrade sig på det här sättet. Och det är väl en ganska bra ställe att avsluta den här poddsäsongen. Att vi kan komma människor så här nära att vi till och med har deras vardagsverktygsredskap bevarade. Tidig medeltid, den här The Darkest of the Dark Ages, är själva verket oerhört välkänd på grund av alla de här lämningarna. Vi har nu gått igenom både skriftliga och arkeologiska lämningar och kunnat dyrka upp väldigt mycket om hur folk tyckte och tänkte och arbetade. Och då står vi ändå bara på gränsen till nästa tidsperiod. På gränsen till den epok som vi brukar tänka på i Sverige när vi ska in i medeltiden.
Vikingatiden.
Och den har vi inte ens kommit in igen.
Det är nästa säsong.
Det är nästa säsong. Vi hörs då.
Tack och hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.